Men det kunde vara sånt där hög, lite så här sakral, dov musik. Tre män kommer nakna in och sätter på påsättningsprocess med broilers. Liksom, du vet...
Jag vet inte, alltså, men jag kan
bilder,
säga det framför mig.
Starka bilder liksom.
Ja, det, för mig, det är ju en stark bild.
Ja, exempel.
Det är ett exempel på en stark bild. Ja, ja, men bra exempel.
Snedtänkt. P1. Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt där som andra poddar inte alltid har lust att ta upp. Mitt emot mig sitter även denna veckan den förtjusande, otroliga, oöverträffade, oomkullrunkeliga Sissela Kyle. Välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Kommer du ihåg vad vi pratade om förra veckan?
Jag har ju inte världens bästa minne, men jag kommer ihåg att, att ett antal teatrar nämndes, men jag kommer mycket väl ihåg att vi inte började prata om Boulevardteatern.
Nej, och det finns mycket att säga om det. Mm. Vi ska fortsätta prata om 80-talets teater Stockholm, som vi tror, du som var med och jag som har läst en del om det, alltså ändå har lite skäl för det här gamla påståendet att detta var världens teatertätaste stad under den här perioden. Det fanns alltså i Stockholm, innanför tullarna, men även längs med tunnelbanelinjerna, en oherrans massa teatergrupper, teaterscener, teater... människor.
Alltså man kunde verkligen känna att teater var viktigt. Alltså att det verkligen var så här, det är där det händer. Det är spännande, det är intressant. Alltså det tycker jag inte är lika omedelbart sant nu. Alltså jag menar, var innan, när startade TV3?
87.
Ja, det är där det börjar gå ut för. Alltså för att det fanns liksom inte... konkurrens, alltså det hände så mycket på teaterscenerna och man var så intresserad. Nu ska jag ju säga också att jag ju var det extra eftersom jag var ny från scenskolan, men jag var långt ifrån ensam.
Nej, så måste det ju ha varit rimligen. Det måste ju ha funnits en stor teatergående allmänhet. För att det här är ju en tid också där Dramaten gör liksom stora föreställningar.
Precis, och det tänker jag vi ska prata om också. Både Dramaten och Stadsteatern hade ju jätteintressanta grejer som vi också... Men nu är vi på ändå Boulevardteater.
Ja, men vi under hela förra veckan så var vi som någonstans hela tiden på väg mot Götgatan. Mm. 1984 har jag läst mig till, är det en grupp människor med skånebördige Mikael Segerström, får man väl säga, i... centrum.
Absolut, det var ju han och Susanne Halvares som då var ett par. Hon är ju från Dalarna, men från Rättvik, men hon hade ju bott och läst i och gick scenskolan i Malmö. Så hon var ju också baserad i Skåne.
Och Mikael Segerström, han var här nere då och drev tidningsteatern med sin bror Thomas.
Precis.
Vi skönt att vi är så otroligt överens, du och jag.
Vissa saker är lätt att vara överens om, sånt.
Och i kretsen fanns också en man som heter Nils Moritz, som skådespelare men också scenograf. Och efter vad jag förstår, någon sorts halvgeni.
Ja,
men
faktiskt.
En förmåga att av inga pengar alls få saker att se dyra ut, riktiga ut eller spännande ut. Och sen inte minst Ann
Petrén. Gift med Nils med Inger Hjalmers, som ju var var på Marionettteatern och dockmakare. Så att jag menar, jag tänker bara att det är liksom hela den fantasivärlden och att göra saker så där, jobbade de ju väldigt mycket tillsammans med. Ja, och Ann Petrén var ju med här också i första Teaterterroristerna, som var den första stora succén.
För det var väl en succé, va? Alltså det, återigen, jag var liksom 9 år, 10 år och bodde i Skåne. Men jag snappar någonstans upp att det spelas någonting uppe i Stockholm som, ja, som kanske min morbror åkte från Forshaga till Stockholm för att titta på.
Det var roligt att han kom och tittade på det. Ja, men det var verkligen en stor framgång. Och sedan så fortsatte de ju och drev den och vad gjorde de med? De gjorde ju vad heter den?
Alltså teaterterroristerna skrev väl Segerström själv. Alltså han var ju, det han och hans bror gjort här nere med tidningsteatern, det var ju väldigt mycket som satir, sketch. Alltså det var ju teater som närmast, alltså hade ett ganska liksom Å ena sidan folkligt.
Uppartat nästan, va? Kan man
och,
säga.
Ja, och Segerström var faktiskt med den allra första generationen. De som bröt sig in, eller bröt sig in. De som drog in på Västermalm och sen Norra Brunn. Mm. Alltså det tidiga Suck. Mm. Där det hänger fortfarande på Norra Brunn hänger det. Mm. Foton av Segerström på scenen. Och han var väl en rolig typ. Han hade ju också gjort roliga tv-program på Kurs med Kurt. Mm. Med Per Egers.
Jaha, kan jag hjälpa till med någonting?
Ja, jo, jag undrar den här runda båten här. Kan den liksom gå runt så här?
Jo då, det kan den.
Det är precis en sån båt som jag alltid har önskat mig.
Och en serie till som var lite så här skräckparodi, typ alltså Addams Family, som jag inte minns namnet på, men som gjorde stort intryck på mig då.
De hade ju gjort Under tre kungar, va? Mm. Han och Björn Granat och Rabeus, Johan Rabeus, va?
Den trojkan, är det samma trojka som spelar morbröderna i Den goda viljan? Jag tror åtminstone att Segerström och Granat gör det, nämligen. Alltså de som i Fanny Alexander är Börje Ahlstedt, Jarl Kulle och Allan Edwall. Strunt samma.
Sedan så började, så gjorde vi ju där då Revisorn, som ju var en jättesuccé.
Ja.
Som var Johan Ulvessons stora genombrott faktiskt, får man säga.
Och det där minns jag också. Alltså, ja. Den måste ha tv-visats.
Ja, den gjorde det.
Men jag minns alltså när tv-visningen var, att det var en buzz kring det. Alltså redan när det här pågick, alltså när den spelades på scen, så gjorde liksom kulturprogram och typ Svepet och Dabrowski. Alltså
det var en sensationell succé.
Ja.
Och det var väldigt kul. Alltså dels gjorde ju Nils Morris en helt genial scenografi med plank och byggde upp Schlestakovs lilla rum där då Johan Ulvesson och Thomas Nordström, som spelade Ossip, heter väl betjänten då, bodde i trasor på något sätt, och så byggdes den här miljön upp, och vi spelade balalaika allihop. Vi hade Södra Bergens balalaika instruktör, så hela ensemblen lärde sig spela balalaika, och jag spelade borgmästarens dotter, och Mikael Segerström spelade ju då själva borgmästaren. Sen var ju Lennart Jäkel med och Thomas Egerström var med, och alltså det var ju ett jätteroligt gäng, och Ragnar Lyt regisserade.
Nej, ja. Det är inte så tråkigt, förstår ni. Ja, pengarna, de har alldeles tagit slut för mig under resan. Ni skulle inte kunna tänka er att låna mig
300 rubel?
Jo.
Nej.
Ja, men naturligtvis. Det är en glädje för mig. Varsågod.
Och Ragnar är ju verkligen framstående regissör var det, men en ganska intellektuell kille. Sådär som gned sig om hakan och sa saker om tiden och så. Så att det var liksom ganska gnisslig. Alltså repetitionsperioden kan jag inte på något sätt beskriva som lustfylld, utan snarare... Vi hade absolut inte självförtroende när vi skulle börja spela. Men så var det ju Johan då som var något så fruktansvärt kul. Och sen... Det lyfte med publiken, skulle jag nog säga, med de första publikrepen. För vi var vana vid att det, vi skulle skapa vårt Ryssland. Och, ja, det var ju alltså sådär mutter där ute i salongen. Alltså, nu vill jag inte... Han är en jättefin regissör, så det var bara att det var inte helt...
Med olika temperament, så kan det ju vara.
Ja, så kan det vara, och så var det. Men sen när publiken kom så liksom lyfte taket, och det blev ju hur kul som helst.
Och det är Gogol, va?
Gogol, ja. Säger jag, men det kanske heter Gogol.
Nej, jag kan inte ryska.
Nej, jag har ju läst ryska, men jag menar.
Ja, men då har du rätt.
Ja, kanske.
Men det är i alla fall de bokstäverna.
Ja, det är
G-O-G-O-L. Alltså, ja, när det översatts från kyrilliska till våra latinska. Mm. Men vilket år är detta?
Ja, det här var ju faktiskt... Nu är vi nästan framme på 90, va? Jag tror nästan att det hade premiär. Kan det ha varit 90 eller 89? Ja. Så att vi tippar över lite grann, men det är inte så jävla noga. Teater, alltså Stockholm på 80-talet, det kan väl fortgå fram till ett slag in på 90-talet.
Så är det ju med alla eror, såklart, att de slutar ju inte på nyårsafton. Men det är intressant, för att Johan Ulvesson spelar alltså huvudrollen, och Lorry har ju tv-premiär 89, där han tillsammans med Peter Dalle, Claes Månsson, Ulla Skog, som vi pratade om lite i förra programmet, och Lena Endre är liksom den ursprungliga lilla kvintetten. Och jag har en bild av att Lorry, lite grann, att det programmet blev till på den här sortens scener och fester som vi just beskrev. För på Boulevardteatern till exempel så hade ju Mikael Segerström någon sorts nattkabaré.
Ja, Blå tummen.
Ja, döpt efter Lasse Omonssons gamla radioprogram som i sin tur var en parodi på Blå timmen.
Kan jag få en korv med bröd?
Ska det vara med bröd?
Nej, tack.
Ingen senap heller?
Jo, på brödet.
Och då var ju han och Nils Moritz. Och var det de två?
Ja, bland annat. Jag vet inte.
Nej, men alltså som alltid var värdar. Och de hade bruna kostymer som de hade var... Om det var tjeckisk eller... Alltså det var något Östlands spårvägsuniform som de hade kommit över. Det var verkligen totalt terrylen. Alltså fanns ju icke en naturlig fiber i de där kostymerna.
Kan man tänka sig att Segerström var lite svettig efteråt?
Kan man tänka att båda... Och kan man tänka att de där kostymerna aldrig tvättades? Så att det var liksom en doft kring Blå tummen.
Ja.
Och så var det ju late och pågick i liksom evigheten, men det avslutades alltid med att Nils Moritz gjorde sin akt som är hans meme. Och då är det ju att han kommer in och han har ett linne, det heter det inte när
nätbrynja.
Herrar har det. Nej, ja, en nätbrynja. Fast jag tror den var hel, så att det var som en
så kallad wife beater.
En wife beater.
Otroligt osympatiskt namn.
Ja, och så har han kalsonger som är lite y-front, eller vad man ska säga. Och då hänger en pungkula utanför.
Mm.
Och så ställer han sig och bockar. Och så säger han att han har studerat mime för Lacroix, eller vad heter han? De Croix, eller vad heter han? I Frankrike, jag vet inte vad han heter. Vad heter
jag kan
han?
Inte alla franska mimekungar.
Han heter något sånt där.
Marcel Marceau känner
ja, jag till. Men det är, utan det är något fint De Croix som han har studerat. Och att han vill visa, då kan det vara, att han visar födelse till döden. Eller något sånt enkelt. Liksom. Och så börjar han vandra mimiskt. Och grejen är att han är jävligt duktig mim. Så han gör det faktiskt väldigt bra. Och hans underbart, lite sura, vackra, smått grodlika ansikte. I något sårat, uppfyllt, pretentiöst uttryck. Som bara det är så ljuvligt. Och så hänger den där pungkulan, som är ganska stor, utanför hela tiden. Och så gör han det här, och publiken skrattar. Och då förstår han inte riktigt vad publiken skrattar åt, så då stannar han av. Och så ser han ner på sig, och då upptäcker han att det är ett litet hål i den där undertröjan. Så då sticker han ut fingret ur det och liksom nickar mot publiken. Jaha, jag förstår vad ni skrattar åt. Okej. Okay. Och så fortsätter han och så gör den här hela mimen och med hela tiden med punkhyllan hängande utanför. Och sen tackar han för sig. Så avslutades det alltid. Åh, så roligt. Och då var ju publiken liksom helt slut. För då hade ju säkert föreställningen pågått i kanske 4 timmar. Så det var ju jättelångt.
Det här konceptet fick någon sorts avläggare i en tv-komedi som heter Portis Klara skivan.
Precis.
Minns du det?
Ja, jag var ju med.
Var du med i det?
Jag var ju med.
Vad roligt. Jag, för det här är en sån sak som jag säger till folk ibland och alla tittar lika frågande på mig. Om de alls har sett det så har det liksom trängt ut ur minnet. Jag minns det väldigt tydligt. Själva konceptet var att man i början av programmet, alltså det var inspelat på Boulevardteatern.
Och, nej, det var inspelat i tv-studio. Ja, okay. Och det var publik.
Men det såg ut som en teaterscen,
ja,
med en publik. Och så fick man se slutet av en pjäs ni spelade. Och sen så gick Moritz ut med en vattenslang och skrämde bort publiken, för nu ska inte ni vara kvar här. Det var liksom en del av konceptet.
Och det jag... hade de alltid på Blå tummen också, den där slangen som man kunde spruta på publiken.
Och den här till sticken som du beskrev så ingående för oss, den tror jag mig har sett i, även att i Portis klara skivan.
Varje avsnitt av Portis avslutades också med Nisses meme.
Ja, vad bra.
Ja. Och då var det att vi var ett teatersällskap.
Så det inte bara blev en Stockholmsföreteelse, menar jag, så att hela landet fick
ta del av den. Alla fick ta del av det här. Och när den skulle börja sändas, då var att den skulle börja sändas klockan 11 på midsommarafton. Förstår du, det var verkligen några på tv som inte gillade den här serien. Det kan jag verkligen säga det. Men den gick sen och den hade väl inte jättemånga tittare, men jag kommer ihåg att Kerstin Hallert Hette hon det?
Ja, det hette
TV-recensenten.
Hon.
Ja, hon skrev en mycket fin recension av den. Och det var så roligt. Inte minst för Mikael. För vi, det var ju, du vet när du var så här. Det blev väl inte på midsommarafton. Men den sändes liksom på sommaren. Värdelös tid. När ingen människa tittade.
Ja då. Men jag
brukar bra, räknas tack.
In i den Nej, men gruppen.
Det var
ingen.
Du och din morbror som åkte, eller farbror som åkte till Stockholm. Ni ska äras. Men... Ja, så det var jätteroligt. Jag tror jag har den på inspelning om du vill se den igen.
Ja, men det vill jag. Ja, men det vill jag. För att ja. Just när man har så här liksom tydliga men väldigt fragmentariska minnen av någonting man såg för 35 år sedan. Ja. Då är det väldigt spännande att friska upp och förstå vad det är som har fastnat i mig. För i efterhand har jag ju pustat lite med olika intryck och, liksom och insett det här att men det portklara skivan var nog någon sorts alltså det sprang nog ur det här blå tummen-konceptet. Mm. Men blå tummen var väl också sådär som lite happening-artat.
Helt! Att, alltså det var ju massa...
Att det var djur, där var väl djur med också?
Det kunde det mycket väl vara. Absolut djur.
Jag tror de var ute samma dag och raggade hundar i kvarteret.
Oh ja, och sen var det ju sådär Frasse, trollerikonstnär. Kristina Lund var där många gånger. Det var alla, jag var alltså alla möjliga människor, kunde vara en operasångare, det kunde vara trollerikonstnärer, alltså varieté och så hela tiden med de här. Men de var ju tre, det var, ja, vet vem som var med? Åh, skådespelare Stadsteatern, lite skallig, blond, mustasch så här, vad fan, alltså hur kan jag tappa namn? Och nu ska jag säga, det var i alla fall alltid denna trio, sen kunde det vara Gert Fylking eller någon. Men från början, jag kommer att säga det i en eftertext i det här programmet som du kan klistra in sen. Mm, mm. När jag ringer dig och säger vem det är.
Och i det tidigare snedtänkt så har Bert Kardin från Gycklargruppen berättat om att han och hans Gycklargrupp, de var på Blå tummen samma kväll som Carl Gustav Lindstedt och Imperiet. Alltså med Thåström och Christian Falk. Det måste ändå varit en sorts upplevelse. Ja,
alltså alla var där.
Jag har en känsla av att de flesta i publiken inte riktigt mindes vad de varit med om efteråt. Men ändå. Det måste varit en kväll.
Det var fantastiskt. Det var bara att det var så långt. Så fruktansvärt långt. För den här trion, och då var det att Nisse och Micke, de var liksom väldigt elaka mot den här tredje. Och mobbade honom hela tiden. Och det ingick. Och det var jättebra. Långt. Och det kunde vara långa tystnader, det var en sån total anti-grej. Och där det också blev sådär, om det blev jättelång tystnad och publiken började skruva på sig, då hämtade Nisse vattenslangen. För då var publiken oartig och började liksom spruta. Så det var ju så anti och kul och långt.
Och lite punkigt, lite underground och late night. Mm. Och jag tänker att den här sorten scener, att det kanske inte heller var den enda som fanns i Stockholm. Det är någon sorts strömning vid tiden. Och jag inbillar mig att det som sen blev lorr, jag har lite grann en rottråd i den kulturen som uppstår där. Humor, absolut, men det finns också liksom en liten aggressivitet, en liten underground-attityd.
Ja. Fast jag tror ändå att, var inte lorr ihopsatt av tv? Var det inte liksom en...
Men var det inte i princip samma scenskoleklass? Alltså då måste jag ha känt för han lite grann sen
innan. Nej, inte Ulla, inte Lena gick i Stockholm. Nej, verkligen. Peter Dalle gick ju i Stockholm. Och Ulla hade ju åt fortbildning. Hon var ju då på Fria Pro och hade ju börjat stand-uppa. Ja. Det var ju kul på det.
Ja, någon hade plockat ihop dem.
Ja, jag tror
vara,
att det...
Kjell Sundvall var nog, som var, var nog inblandad. Mm. För att, jag vet att det var han som i alla fall ville ha Stefan Sauk med i programmet.
Men vänta nu, vilken miljö pratar vi om? Den yttre eller den inre? Hur ska den yttre kunna bli ren om den inre är skitig? Den yttre är bara ett symptom på den inre. Den mentala föroreningen, den intellektuella försurningen, det moraliska kalhygget. Lort-Sverige, ett land av fifflar och myglare.
Ja, men Boulevardteatern, det framstår i alla fall så här i efterhand som att det här är, alltså, jag ska inte säga ett nav, men ett ställe där saker händer och som, just att det finns en spelplats. Men jag har ju den här roliga grejen, var kan jag visa upp den?
Ja, absolut, Blå tummen. Och just det här med att det fanns de här olika, så många olika sorter, och där skulle jag säga att Boulevard var väldigt publik. Alltså verkligen mån om, på ett sätt som kanske inte, skulle jag säga Teater 9 eller Shahrazad. Alltså de hade ju mycket mer av sin...
Du var mer introvert.
Ja, mer introvert faktiskt. Och Boulevard då, som sedan efter Revisorn, så gjorde vi ju Onkel Vanja. Och, alltså man jobbade med klassiker och liksom gjorde om det i något roligt skoj. och med Nisses fantastiska scenografier.
De gjorde ju så småningom, då är vi långt förbi 80-talet och vi är nog inne på 2000-talet, så gjorde de en uppsättning av Söderkåkar. Alltså den klassiska Gideon Wahlbergs gamla fars. Den som Monica Zetterlund och Sune Mangs gjorde på tv på 70-talet. Med Carl-Johan De Geer i rollen som polis. Och Carl-Johan De Geer, han skriver roligt i sina memoarer, Jakten på nollpunkten, om nu är det, hur Segerström kallar ensamben till stormöte, för nu är det kris igen, nu har vi inga pengar i kistan. Kan ni tänka er att tomta? Så det var så man fick klara livhanken, att göra den sortens oerhört publika gig, får man ju säga. Att gå runt på stan och säga ho, ho. Så att, ja.
Då byggde du ju på så här, under repetitionstid fick man stämpla. Och det var någon slags understatement med det här då, att man stämplade fram till premiär och sen då när biljettförsäljningen kom igång så fick man lön. Var ingen hög lön, men...
Och det här tror jag faktiskt också är en faktor som gör att Stockholm kan göra anspråk på att vara världens teatertätaste stad under 80-talet. Det är att det finns ett så pass generöst allmänt system som gör att skådespelare kan överleva trots att de sysslar med Grotowski.
Det och hyrorna.
Ja. Alltså det finns ju alltid ekonomiska incitament. Det är ju inte bara liksom kulturella strömningar i luften, utan det finns ju som andra skäl till att det här är praktiskt möjligt att göra för tämligen många människor.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Sen gick det ju så mycket kul på Stadsteatern och Dramaten, men jag tänkte på Stadsteatern, då låg det på Norra Bantorget fortfarande. Det var innan det hade flyttat till Sergels torg och Kulturhuset.
Jaha, ja, jag vet att de, just det. Mm.
Så där var det, och det var Lars Edström som var chef.
Bror till Ingrid Edström som har varit gäst i den här podden.
Alltså, ja, det har hon. Precis, och då till exempel så spelades ju Amadeus, som var Filip Sandéns stora genombrott. 81.
I rollen som avsatt.
Men så tittade jag på en som jag kom ihåg så himla väl, förstår du. Och det var ju Maratondansen. Som var Fred Hjelm regisserade. Det var Fred Hjelm och så var det Jan Håkansson som är gift med Lena Granhagen. Eller i alla fall i par med. Som liksom dominerade jättemycket. Och Fred Hjelm var verkligen mannen på Stadsteatern. Han var inte, jag skulle säga att han är inte jättebra kvinnosyn sådär. Det var, utan det var mycket mansteater.
Han var inte en av dem som välkomnade din mor?
Nej, det hade han nog inte gjort. Han tyckte det var en helt ointressant fråga. Han spelade liksom, det var grabbarnas teater. Men den här maratondansen var en jättefin föreställning. Då var det Thomas Hellberg. Han var ju stor stjärna då på teatern.
Också tiden. Känd från Rederiet sen som kapten Georg Lager.
Verkligen. Och så var det Dan Ekborg och Stina Ekblad som spelade paret, som dansade sådär mycket. Och Lennart R. Svensson åkte rullskridskor och var den där som manar på dem. En fantastisk uppsättning.
Ja, just det. Lennart R. Svensson är också en man jag förknippar väldigt mycket med den här tiden. För väldigt många av de här människorna som fanns på de här scenerna, de fanns ju också liksom i de liksom dramaserier och komediserier som gjordes i tv. Och han dök ofta upp och särskilt i teatersport.
Jag tänkte säga, för då började väl det också med teatersport och impro. Det kom väl också vid den här tiden?
Ja, jag skulle säga det.
Och där var ju Lennart R. fixstjärna.
Ja,
Peder Falk, Pia Johansson.
Just det. Och Helge Skog var lite ciceron.
Absolut.
Och ledde det här, snappat upp det här från, jag tror från Storbritannien. Och det var på Stadsteatern de gjorde det till att börja med. För det gjordes ju också tror jag, i flera olika tv-omgångar.
Ja, just det. Helt sant. Men jag skulle säga att det startade mycket då. Och Helge startade ju också upp Soppteatern.
Ja.
Den lunchteatern.
Som fortfarande finns.
Ja.
Och är som en institution i Stockholm. Mellan 12 och 1 så görs det en fickföreställning. Och så äter man soppa till.
Förtjusande, otroligt trevligt och så långt ifrån pretentiös teater man kan komma. Liksom man sitter och slafsar lite soppa och kan du skicka kaffe? Ja, jag kan ta. Så kan få det vara samtidigt som det är teater. Eller show av något slag. Väldigt trevligt, mycket bra. Men sen var det Ottomar Krejsa. Var en väldigt sån där, apropå europeer, han var också mycket på Stockholms stadsteater. Och en som hette Benno Besong, och han jobbade med masker och Men Ottmar Kreisa gjorde den Tre systrar som jag såg, som var en sån där som, ja, som betydde, som jag har haft med mig sen i livet, vilket gjorde att jag så gärna ville göra en uppsättning om de där tre systrarna när de blev gamla. Och det är den jag har regisserat nu, för att den idén har jag haft med mig sen jag såg den, för de är ju så unga, de var liksom i 20-årsåldern, de är det i pjäsen, alltså i 20-årsåldern. Och det var ju jag också då när jag såg den. Och jag liksom grep så mycket av att de lever sina liv, de här 20-åriga flickorna, helt i minnet och i drömmen. Men absolut inte här och nu. Alltså aldrig så långt ifrån mindfulness man kan komma. De liksom, nuet är helt ointressant, utan det är bara i vad ska vi göra. Då är det ju i Moskva. Och Moskva är ju liksom bilden av där, då, drömmen. Och i hur det var förr. Det liksom fyller deras liv. Och så tänkte jag, har jag liksom haft som idé, hur skulle det vara om de liksom var 70 år? Och så är det likadant. Och då började jag att titta i pjäsen och såg hur skulle det bli om man bara hade de replikerna som var antingen syftande framåt eller syftande bakåt. Och det blev ju inte alls bra då. Men då hade jag möte med Riksteaterns chef och han tyckte att det här var en kul idé, så att då kallade vi in en, eller kallade in, då frågade vi en dramatiker, Sofia Fridén, och hon skrev en ny pjäs, men där det är precis det här att bara leva i då och nu, då och sen, och så att de ska leka sina minnen och spela sina minnen och spela roller av alla som kom och gick en gång och göra fest fast det bara är dem liksom, ja. Men upprinnelsen till det var den där Kreischas Tre systrar.
Som du alltså såg som publik då?
Ja, precis, på Stadsteatern.
Ja.
Mm. För länge sedan.
Precis, apropå dåtid.
Och apropå... Precis, på vad vi håller på med. Och sen på Dramaten då, så spelades ju precis innan, alltså 80 eller 79, så gjorde de det här stora projektet Stormen, som var antikärnkrafts projektet, så Dramaten skulle liksom öppnas och det spelade sig alla olika scener på samma tema som var miljön och sådär.
Men det var Shakespeare Stormen då?
Nej, alltså nej. Den fanns väl med, men annars så det beteckningen på hela projektet var Stormen, som också var sådär politiskt i tiden då, öppna Dramaten.
Det var på Lasse Pöystis tid.
Det är Pöystis.
Lasse Pöystis var alltså Dramatenchef i början på 80-talet, kanske mest känd som min tal. Men också som Lena Nymans pappa i en kort scen i Picassos äventyr. När hon knackar på dörren så säger han Paavo Nurmi. Och sen så tar jag Lars Löfgren över Dramaten i mitten av 80-talet någon gång. Och då inbillar jag mig att då blir liksom Dramaten
igen,
på nytt.
Precis, för då kom ju Bergman tillbaka.
Ja.
Och då gjordes ju Kung Lear, kanske den tråkigaste föreställningen jag har sett faktiskt. Och Gunilla Palmstierna Weiss hade gjort otroligt fin scenografi, allt gick i
ett rött tygstycke, där jag minns att Gardell gjorde sig lustig över i en monolog vid tiden.
Alltså, ja.
Gunilla Palmstierna Weiss. Rött tygstycke.
Det var blodrött och alltihop, men otroligt segt alltså. Och Jarl Kulle spelade kunglig, det var hur tråkigt som helst.
Och det var liksom de
en farbarna. Jätteframgång, jag tror det är en av de, alltså folk valsade, Bergman är tillbaka och Kulle är där. Men då började liksom den eran verkligen där.
Ja, de här gamla histrionerna, alltså, jag nämnde Börje Ahlstedt och Ernst Hugo och såna där.
Börje var ju med där också, nej det var hopplöst.
Börje var med i kunglig.
Ja. Jag minns det som att jag får ont i kroppen och fasa. Det är ju en rätt tråkig pjäs, men den kan ju göras bättre ibland. Jag har sett den bra också.
Och jag tror Dramaten firar 200-årsjubileum typ 87-88 någonting. Och då är du mycket, alltså, för det här minns jag också lite grann från barndomen, att liksom, nu förväntas vi som bor i Eslöv
fira det.
Bli glada för Dramatens skull.
Men så kom ju Norén till Dramaten. Så det blev ju intressant liksom på ett annat sätt.
Då. Ja, så Lars Löfgren tog väl in både Norén och Kristina Lugn.
Mm.
Och Kristina Lugn tror jag aldrig hade skrivit en rad dramatik innan.
Jag tror han var jättebra. Men alltså, han gjorde det ju liksom, det blev fint igen. Det blev mycket guld i det där firandet igen.
Mm.
Och där hade varit en period av... Men där tror jag... Jag har alltid varit i Stockholm då, lite tävling kan man säga, eller när, går det bra för Dramaten, går det bra för Stadsteatern? Hur är det? Och det här var ju en period när det gick så bra för Stadsteatern. Verkligen jättesuccéer. Folkliga på något sätt. Lena Granhagen var Keve Hjelm. Alltså Keve. Han var, nej, Keve. Snälla, Keve. Det är ju en generation som härmar, som pratar som Keve. Alltså killar som gick ut scenskolan, de har, alltså alla...
Om man har hört Micke Persbrandts sommarprogram så vet man att Keve Hjelm har haft en viss inverkan.
Jag satt alltså där med Keve Hjelm, som har betytt väldigt mycket för mig. Han har kanske betytt att jag överhuvudtaget började med teater. Han och tv-teaterensemblen.
Men en man med liksom väldigt stort informellt inflytande. Sen var han lite regissör och så. Jag vet inte om han var teaterchef någon gång eller så. Men det är verkligen en alfa han nu, får man väl säga.
Ja. Och jag var med i en uppsättning av på Dramaten. Det var en liten roll. Det var som en statistroll kan man säga, för jag spelade
en Ysa. Kvallstat, som man säger.
Vad är det?
Kvalificerad statist.
Ja, det var det. Mm. Där har du mig. Och det var Dödsdansen.
Ja.
Keve Hjelm och Margareta Krook. Janne Blomberg spelade Kurt. Och jag var pigan.
Mm.
Och vad får hon göra? Komma in och hissa ner lampan, typ. Eller, alltså säga... I två repliker, det var inget mer. Det var ju fantastiskt roligt för att följa repetitionerna. Det var Göran Graffman som regisserade, men Keve regisserade. Han var ju så stor så att han bestämde, alltså han kunde säga så här, vad Strindberg menar här är ju alltså att, du vet, han stod liksom i direkt förbindelse, så han kunde ju säga
med the original,
ja, ja, vad tanken August. Är absolut, vad är tanken, så om Margareta då liksom får en impuls och vill ju, ja, alltså vad Strindberg är ute efter, det är ju alltså ett sammanbrott, så att så, då var det, då var det så liksom, då skulle, då var allting på det sättet,
ja.
Och att jag tog den Kvallstat grejen. Det var därför att vi skulle åka på turné till USA.
Mm.
Och då, det tyckte jag var jättekul att få vara med på det.
Detta är 83.
Ja, är det det?
Ja.
Mm.
Jag har gjort mig research.
Ja, det har du,
jag berättade det förra veckan att jag har ju det där Google.
Ja, just det. Jag ska skaffa det, tror jag. Men då i alla fall så skulle vi åka på turné till USA och spela. Så det var ju skitkul, plus jätteroligt att få följa repetitionen. Men för min del att spela var ju liksom, det var ingenting helt enkelt. Men sen kom Lasse Pöysti. Jo, han har ju så här, så är det svårt att hålla, han kunde inte lägga armarna i kors över bröstet för han hade lite korta armar. Så de åkte lite så här, så det såg ju lite roligt ut. Men då sa han, jo, jag har två nyheter, en bra och en dålig. Ja, den dåliga är det att det blir ingen USA-turné. Och den bra är att det blir ett gästspel i Ungern.
Ja, jag tror alla har fram det rätt ordningen då.
Men då, jag var med lite grann på det och spelade, men sen lämnade jag det. Och det var ingen som saknade min roll, eller saknade mig på något sätt i rollen. Men det var ju så spännande att få vara med och att jag lärde känna Margareta då. Och liksom blev lite kompis med henne. Och Keve som var jättebussig. Han var faktiskt väldigt liksom snäll mot yngre. Har jag. Alltså, jag tror han verkligen trivdes i lärarrollen.
Och han var väl som Olle King. Han tyckte om att känna sig faderlig.
Ja, så att det var kul. Och icke minst Janne Blomberg som ju var en underbar skådespelare.
Ja, som jag tror yngre generationer har dålig koll på. För han var väl främst teaterskådespelare. Mm. Men,
Röda rummet.
Han har otroligt bra ansikte.
Ah.
Så att han borde gjort mer film. Han är med en del hos Hasse Alfredsson. Han är med i P&B och spelar Stellan Skarsgårds tillfällig svärfar, advokaten. Och Hasse gillar honom. Hasse använder honom mycket också när han regisserade på just Dramaten under 80-talet. Han hade
en intensitet, va?
Mm.
Och någon slags syrlighet, en pågående sarkasm i hela uttrycket och rösten.
En strävhet,
ja.
Både i utseende och i röst. Han var lite farlig, han hade kunnat liksom göra en fantastisk skurkkarriär. Alltså teaterskurkkarriär. Mm. Han poppar upp lite här och där, dog förhållandevis ung.
Mm.
En sak är säker, att här finns det krafter. Här finns det krafter som vi ska ta hand om med vår apparat.
Och sen var ju annars stora stjärna var ju Allan Edwall såklart, som ja. Har haft den totala friheten och gjort. Och han var på Stadsteatern, han var på Dramaten, för där gjorde, alltså Alf Sjöberg gjorde ju fortfarande, så att det var ju till exempel Hustruskolan, Molière.
Ja, med Lena Nyman.
Med Lena Nyman. Och där ju Allan var med, och där Stellan var med också.
Och det här är tidigt 80-tal, för Alf Sjöberg dör ju hastigt och olustigt. Han, alltså, mm. på väg på cykel mm. till sitt jobb för att repetera. Och det är bara några veckor kvar till premiär, tror jag.
Alltså, det är ju så mycket spännande, så det kunde du gott göra ett helt program om Alf Sjöberg, kanske.
Ja, absolut. Han är ju, eftersom han ju då sysslar med den här efemära kulturarten teater, mm. så är han ju inte så hemskt dokumenterad. Han gjorde ju, han regisserade ju också, han gjorde ju Hets till Ingmar Bergmans debutmanus, och han fick Cannes Palm med sin filmatisering av Fröken Julie. Så att han, absolut, det finns ju dokument ja. Kvar. Men
det, inte så, alltså då var... Det var ju enastående. Alltså jag, det var ju lite tidigare, men jag såg ju Stiftelsen. Det är ju en av mina absolut största teaterupplevelser. Där ju också Stellan var med.
Och vad är Stiftelsen för
alltså
en
pjäs? Det var ju en pjäs, han heter väl André Vecha, en spanjor. Mm-hmm. Och den utspelar sig... Stiftelsen, det är då en metafor. Eller man tror som publik, och det trodde vi verkligen också då, att vi är någon slags stiftelse, som ett vilohem, för man får se allting genom rollen som Stellan spelar, och det är ett jättetrevligt hem, och det är en grupp män som är där, och de beter sig väldigt märkligt mot honom, mot Stellan, och allt är så fint ordnat och trevligt, men så händer saker som att när Stellan ska ta en telefon, så försvinner den in i väggen. Mm. Alltså, det var enkelt gjort liksom, sådär, så det åkte in i en lucka, så det försvann, och mer försvann det saker, och så kom man ut i paus och bara förstod ingenting. Vad är det, vad är vi med om? Och sen när vi kom in igen, så förstod man att det är ett fängelse, och att det här är en grupp som i Spanien som har avslöjats som mot regimen då, och att Stellans karaktär har är den som har förrått dem och har ljugit så att de kommer att avrättas, och det är hans fel. Otroligt starkt och drabbande.
Och det här är någon gång i slutet av 70?
Ja, det skulle jag säga. Jag var där med min pappa, så jag hade inte börjat scenskolan ännu.
Och vi tror att det var just Alf Sjöberg.
Vi vet att det är.
Vi vet.
Alltså. Det vet vi.
Ja.
Kan vi svara det på fråga B?
Jag tycker det är intressant med Allan Edwall. Alltså, han är ju någonstans samma generation och samma, alltså som alla de här, som Kulle och Ernst Hugo och inte minst Börje Ahlstedt och så här, men för mig har han liksom en helt annan framtoning.
Han är fri.
Ja.
Han är ju också poet och sjunger och gör sina filmer. Jag var faktiskt med i Limpan, den här filmen som han gjorde.
Ja, just det, ja. Som han skrev och spelade huvudrollen i.
Ja, hejsan, det är från Liljan. Jag skulle vilja lysa en kille, det är en tvångsintagen som har stuckit. Jag får söka jobb. Lindberg. Han är stort behov av vård. Charles. Charles Sture. Han kallas Limpa.
Det var en man som heter Staffan Ros som,
just det.
Som regisserade.
Ja.
Men som handlar om...
Var det Staffan Ros som regisserade? Det märkte jag aldrig, höll jag på att
säga. Ja, kanske var, de behövde en regissör på pappret. Men, ja, nej, men precis. Den är från 83-84 någonting.
Ja.
Allan Edwall spelar en missbrukare, en alkoholist. Som, det är en absurd historia att han inte blir insläppt. Han går på permission och så får inte komma tillbaka in.
Ja.
Väldigt edvalskt. Han skrev ju mycket, alltså både visor men också pjäser, och också en tv-serie som heter Ängelen.
Ja, just det.
Där han också spelar en gammal kåkfarare som ja, kommer ut och ska på något vis försöka hitta rätt
tillvaron. Han har väl ofta den typen, alltså att han skildrar utanförskap liksom genom missbruk och att vara paria på något vis, va?
Mm.
Och lite luffare, alltså man tänker Rasmus på luffen, nu hans liksom klippt och skuren roll, och med de här visorna som han har, de är ju jättebra, de håller ju verkligen, min son lyssnar på det stup i kvarten.
Ja, det gör han rätt.
Ja, jag tycker också det.
Jag har slösat bort mitt enda liv på snus och knulla och travet, och spriten har jag haft som tidsfördriv, och ont i skallen fick jag av ett.
Och sen så startade han ju då Teater Brunnsgatan.
Ja, precis.
Han men det var ju, när var det då?
Ja, men det är kanske tidigt 90-tal.
Ja.
Men han bryter sig loss från den stora institutionen. Alltså han kan ju göra vad han vill, men då väljer han att vi tar den här pytteteatern. Ja. Där kan inte vara många stolar.
Nej, är det?
Jag har aldrig varit där, men jag har sett
varit där många gånger och jag har ju sett honom. Han gjorde ju Dr. Glas.
Mm.
Och han gjorde ju Oidipus, va? Med masker. Och
så gjorde han nog Kung Ubu.
Ja.
Alfred Charis Kung Ubu.
Just det.
Ja, men han är på...
Hur många platser kan det vara? 80 då?
Ja, möjligen. Det är inte så många.
Nej.
Och på Edvalls tid så var det väl ganska mycket som enmansteater.
Mm. Ja.
Edvall stod för manusregi och den enda rollen.
Anita Wall var väl där ibland och gjorde något med honom kanske?
Ja, och så småningom så etablerar ju han och Kristina Lugn samarbete där.
Absolut, ja visst. Och sen tog Jon över och sen Martina Montelius. Och, så den lever ju verkligen kvar. Tyvärr har ju väldigt många av de här fria grupperna försvunnit. Jag säger tyvärr därför, inte just att det var dem, men att det finns så få teatrar kvar. Och det görs ju jättemycket bra teater fortfarande. Och det är fortfarande många som går på teater. Men väldigt mycket har försvunnit och mycket av den där liksom bredden och enkelheten, och det tror jag har med de ekonomiska förutsättningarna att göra. Allt mer blir det ju sådana där jättegrejer. Det kan jag säga, det tycker jag är synd. Va?
Där sätter du ner foten. Det var ett drastiskt uttalande. Det är synd. Är det rent av skam också? Är det både synd och skam?
Jag vill inte gå så långt, men jag tycker lite tråkigt kan jag säga.
Nej, men alltså, det är väl alldeles
uppenbart. Sådana arenagrejer som någon kunde... Jag tänkte på det, jag såg Chess på Cirkus som Lars Rudolfsson hade regisserat. Det var så fint och bra och så stark. Bra. Det kanske inte är världens starkaste story, men det är ju jättebra musik. Och han hade gjort en sån underbar lösning på det och så fantastisk scenografi. Ah! Bellissimo! Och sen så görs det, och då görs det i sån arena och så ska de åka till olika bara där det går in, liksom hur många går det in?
Betydligt fler än på Teater Brunnsgatan 4.
Ja, och fler än på Cirkus. Och Cirkus är ändå väldigt stort.
Ja, nej, men det är väl alldeles uppenbart att alla de här grupperna som fanns på ett 70- och ett 80-tal och i någon mån fortfarande finns, men att det har varit växthus, att det har varit experimentverkstäder, att det har varit en arena för människor att pröva sina uttryck och att kanske inte omedelbart fösas in i den liksom smala follan. Eller den breda follan, hur vi nu ska uttrycka det. Vi har nämnt Galeasen många gånger. Vi får väl zooma in teater Galeasen. Mm. Bara det namnet som skriker för mig liksom väldigt mycket. Det svartklädda 80-talet.
Alltså, helt klart.
Man hör lite grann liksom, när Thåström är som mest Bruno K. Öijer inspirerad. Det är väldigt, återigen, Brecht.
Ja.
Återigen... Liksom,
ja, fast alltså nej skulle jag också säga.
Men också
säga,
någon som rötter i punken.
Ja, mer av det. För att men man spelar kanske Brecht, men alltså...
Man spelar bal av Brecht, det var väl genombrottspjäsen.
Ja, precis. Men alltså, man gör det på ett sätt... Ja, men då jag som hade liksom blivit lärd av Penka. Nej, nej, nej. Du kan inte, das ist Klamotten. Nej, das ist so viel. Nej, man måste så samman all... Ja, jag kan ju ingen tyska, men förstår du? Det var så mycket, men man måste...
Jag tycker måste, du tar nicht, bra nicht. På
ja. Nej, jag kommer ihåg att vi gjorde någon improvisationsövning. Vi hade Penka-seminarier på skolan när han kom då. Och vi samlades alla och så fick man göra etyder och övningar och sådär. Det var jättefint. Han var en mycket fin man och det var väldigt roligt. Men det var ju precis sådär. Så att då skulle man improvisera. Och då gjorde jag då att jag improviserade med en fingerad person som jag vände mig till. Nein, das geht nicht. Nein, wir haben hier. Man kann mit diesen haben und dann, aber nicht dann. Så det fick man inte göra. Och utan det var precis så här ska... Das var fint. Alltså då var det fint. Nu, se så fint hon satte på sig skärpet eller vad det var som man nu skulle göra exakt. Liksom. Och så gjorde verkligen inte de. Utan det var ju mycket mer, skulle jag säga, åt Grotowski-hållet om jag ska dra det åt något. Åt det råa... Alltså det är ju mer fastbinder. Alltså det är ju sådana influenser.
Mm.
Alltså det är tyskt på det viset.
Ja, just det.
Och det gillade ju inte. Alltså nu vet jag inte... Eftersom ju Brecht var så revolutionär i sin tid, så vet vi ju inte vad han hade tyckt, men hans
förmodligen var hans lärjungar betydligt mer brechtianska än Brecht. Det brukar vara så.
Absolut.
Ja. Det gäller även för Jesus Kristus eller Karl Marx. Alltså det, att lärjungarna har varit betydligt mer kristna och marxistiska.
Ja. Men så hela arvet efter Brecht blir ju på något sätt musealt. Va? Sen har det ju också med öst. De hade ju en sån liksom inställning till att det ska bevaras och hålla så. Det har ju inte alls galliasen. De är ju, söker sig till soporna, till råheten, knarket, liksom utlevelsen, sådär. Mm. Och det gör de ju med den jävla äran, alltså, och med en hög konstnärlig svansföring som de också lever upp till.
Och det är primus motor här.
Det är ju Richard Günther.
Ja, som är lite grann är född in i yrket. Mm. Hans far heter Ernst och var också liksom en lite som Kevin Hjelm, så här, liksom en sorts auktoritet.
Mm. Vilken underbar skådespelare.
Det får man väl säga. Herre. Man blir ju glad när han dyker upp i bilden. För det första förstår man att någon kan se ut på det viset. Alltså, han ser ut som en seriefigur. Och särskilt tror jag säga i Mannen från Mallorca, där han faktiskt har rakat skägget och bara har en enorm valrosmustasch. Alltså, han är så bildmässig. Så fort det är närbild Ernst så
vaknar man till. Jag har ju sett honom på scenen, han är karismatisk. Och vilken replik för... Alltså, hur får han ur sig det? Och jag önskar jag kunde härma honom. Men du kan ju spela upp ett klipp med när han säger någonting, för det är ju så schysst.
Han är en sån här performer, vet du. Vet du vad det är? Ja. Det är en som klär ut sig som kvinna. Och så blåser han upp badonger. Och så stoppar han in det, vet du, så att det ser ut som en kvinna då, vet du.
Och sen... Det är ju äckligt gott.
Och sen... Det ska vi inte som behöva de se. De har de bananer i öronen, vet du.
Men jag menar, sen blev var det ju att alla skådespelarna där har ju sedan liksom gått vidare. Persbrandt har vi ju...
Persbrandt kommer väl in lite senare, men från början är det liksom Ingela Olsson, Leif André. Mm. Och Leif André hade ju verkligen rötter i punken. Han var ju en del av Sundsvalls punkscen och spelade ju trummor i Pissoir med dubbelsäta.
Ja.
Och även Kenneth Söderman, som vi ju minns som Tony i Rederiet.
Just det.
Son till Gustav Sjögren, alltså Bert-Åke Varg. Alltså, som vi spela mot i julklådan 88.
Ja, Bert-Åke Varg, absolut. Fan vad vi garva. Ja, fan vad roligt. Han var alltid så här glad, liksom. Bert-Åke Varg. Men just det, precis. Och Lena B var väl med från början, för hon var väl ihop med Richard Günther.
Lena B. Eriksson. Mm. Richard Wolff är nog också med på ett hörn. Mm. Jag tror han gjorde sina alltså de här Barbara. Och alltså han introducerade olika chansonsångerskor och även kanske sångare. Jag tror han sjöng lite Brel också, men framförallt Barbara.
Absolut.
Det var ju Wolffs riktigt stora kärlek.
För en kvinna jag drömmer om hittar jag på en sång i månens sken som hon ska få.
Och det var ganska svartklätt, ganska mycket som läder och ganska rått.
Mycket naket. Det kunde också vara sådär urin. Mm. Var man inte främmande för. Mm. Och mycket blottande av kön och skrik. Kräks. Alltså, förstår du? Det var mycket sånt. Var du där något så?
Nej, jag var inte där.
Nej. Men din morbror kanske. Har han berättat något?
Nej, just Galeasen har inte berättat så mycket från. Men det är intressant, alltså... Håkan Alexandersson och Karl-Johan De Geer hette ju två undergrundfilmare som fanns i Stockholm samtidigt. De köpte ett gammalt gjuteri på Västmannagatan, 5 våningar. Eller de köpte inte, de kunde hyra det för en spottstyver. Och där etablerade de Meyer-ateljéerna och gjorde lågbudgetfilm. Och de etablerade någon sorts samarbete, tror jag, med Galeasen. Karl-Johan De Geer var där och plåtade lite och så här. Och de lånade ut, Karl-Johan De Geer lånade ut sina skelett Han hade mycket skelett i sin rekvisita samling.
Det anar jag.
Men i gengäld så kunde de liksom ibland använda Galeasen skådespelare i sina filmer. Och det finns särskilt en film som de gjorde som heter Res aldrig på enkel biljett. Som är en sorts dystopisk framtidsskildring. Mikael Samuelsson, alltså mest känd som Fantomen, spelar en mycket, mycket smutsig investigator. Och där är det väldigt mycket naket. Om jag minns rätt så är det liksom nakna människor som mals ner i köttkvarnar och så. Och då var liksom Galeasen ensemble, de kunde man alltid ringa.
Hörde jag köttkvarn? Jag är där.
Hörde jag hud? Jag kommer.
Men de har verkligen, och jag tycker det finns ju kvar, de gör ju fortfarande väldigt många intressanta och just experimentella och vågar verkligen gå svåra vägar.
Ja, och det fanns ju en på 80-talet en finsk regissör som hette han Jouko Turka.
Kött och blod, eller vad heter den?
Kött och kärlek heter ju en av hans pjäser.
I Göteborgs stadsteater. Var det inte det?
Jag har sett den med Malmö scenskola. Satte upp den för 15 år sedan ihop med mina svärföräldrar. Det var en märklig upplevelse. Jag minns fragment. Det ligger en man naken på golvet och så kommer det som en kvinna krypande likt en katta och tar hans kön i munnen och sen kastar hon den ifrån sig och säger, bah, du luktar ju fitta. Och så säger han, men mamma då?
Det är inte, där är vi.
Ja, det är bara ett.
Och det är bara en bild.
Det var också en kvinna som kom in i en jättestor blöja som var liksom full med chokladpudding. Alltså, och det här såg jag med mina svärföräldrar. Och det var konstigt. Om du undrar om det var konstigt så är svaret
ja. Så var
det
konstigt. Ja. Men jag kan också vittna då och säga att jag ju har kollegor som jobbade med Jouko Turka och hade ganska problematiska processer med honom för att han förstår det. Vad var det för fint? Herr och fru fin i kanten plötsligt som nej, det passar inte. Mm. Och det bara liksom vrålas.
Johannes Brost berättar att han jobbar ihop med denna turka. På 70-talet. Och det, Johannes Brost memoarer, de är väldigt frispråkiga.
Mm, jag har läst dem.
De är väldigt liksom öppensinnade. Mm. Där finns inte riktigt liksom, de gängs liksom, lutheranska moralgränserna. Och så, utan vissa saker händer och det är inte mer med det. Och det blir ju en bra historia i slutändan. Men även han tycker att Jouko Turka är lite för mycket.
Ja.
För det är väl något tillfälle under någon repetitionsprocess som Turka säger åt Johannes Brost. Jag går in här i rummet bredvid och dricker brännvin så kan du knulla min fru under tiden.
Ja.
Där drog Johannes tydligen. Exakt där.
Tack.
Där hittade Brost sin gräns.
Så bra att veta. Var går min gräns? Ja, kära någon. Men han har väl, jag vet inte vad...
Jag inbillar mig att Galeasen åtminstone hade koll på och var lite intresserad av det som hände på andra sidan Bottenviken i det fallet.
Mm. Men alltså här, för det blir ju också så att man berättar som... Det låter som att nu att allting är gjort bara för att det ska vara då stötande eller provocerande eller så. Men det var ju också tankar och poetiskt, och Richard Günther var en jättespännande regissör. Jag tror faktiskt att han håller på nu och är på gång och ska göra någonting igen. Har inte du hört det?
Det har jag inte hört. Men nej, absolut. Alltså, det är klart att det finns liksom ett oerhört tydligt sökande. Och det här med, jag säger hela tiden, Europa. Det känns som att de väldigt tydligt orienterar sig och känner sig som besläktade med motsvarande rörelser i liksom andra europeiska huvudstäder. Ja. Och de läser Albert Camus. De plockar upp just Fassbinder. Mm. Alltså, vad heter den? Staden, soporna och kärleken. Mm. Och leta sig fram till... Ja, precis. Det är också väldigt talande. Mm. För väldigt liksom 80-talet. Stig Larsson nu är inne. Och jag tror han får regissera någon pjäs. Mm. Och sådär.
Alltså han regisserade ju Kompaniet. Den som Peter och jag inte var med på, den här Mehmet-pjäsen, den regisserade han ju.
Ja, ja.
Som jag berättade om i förra programmet.
Just det. Och Stig Larsson idag är kanske liksom mest känd som en lite kufisk farbror, men han var ju liksom en otroligt central gestalt i 80-talets lite svårmodigare kultursverige. Mm.
Och punk.
Ja.
Svängen.
Han gjorde den första filmen om Ebba Grön. Mm. Och Jag har ju gjort ett antal långfilmer. Jag gjorde VD med Hans-Hugo Järegård och Helena Bergström som väl gick på Stockholms stadsteater.
Nej, på Dramaten.
Det var på Dramaten. Mm.
Jag har barn.
Har?
Ett. En sån här tjej. Väldigt tjock.
Så detta då, alltså om Teater Galeasen som är liksom ett, för tiden vill jag hävda liksom väldigt, det är väldigt liksom ett 80-tals uttryck.
Definitivt.
Och därmed är det inte sagt att det är daterat idag, men det är väldigt tidstypiskt.
Och när man tittar så här i efterhand så blir det ju en slags schablonbild där man, alltså, gör man en karaktäristik av så var den, så var den, så var den, men allt är ju har vuxit fram och det är lite så, lite på ett annat sätt också, och så gör man en föreställning som blir jädra kul att titta på liksom, och så något annat som är, så att det, i efterhand så ser vi det ju bara ytan på något sätt, och man minns det som är tydliga och typiska, men under tiden så fanns det ju så mycket mer.
Ja, och jag tycker ändå vi har berättat om att det fanns ganska mycket, att det fanns ganska, det är rätt långt mellan Galeasen och Spanska flugan. Mm. Och de är ju nästan samt, Galeasen grundas 82, jag tror att Spanska flugan spelas 81-82 på Vasan. Och det är ju inte så långt rent fysiskt. Men där du ju samtidigt, ja, där är en sån som du ju ändå kan liksom röra dig ganska fritt, kanske inte mellan de extremaste uttrycken, men ändå du får under ditt 80-tal spela både fars och Rions.
Precis, jag tittade på vad jag var med på då. Nu ska jag säga vad jag var med på.
Ja,
när jag gick ut scenskolan, jag gick ut scenskolan 81. Jag jobbade ganska mycket på tv då. Jag blev ju inte direkt överröst med jobb, men jag jobbade på tv och gjorde en serie.
Jag minns det från Lösa förbindelser.
Ja, men det kom ju.
Det brukar vi prata om när vi ses.
Ja. Men jag först var det den här Zombie som Lars Molin regisserade.
Ja, just det.
Ja, som inte blev bra.
Den som stavas går konstigt. Zombie med två O.
Ja, just det. Och så var det den här Studenten som Kjell Grede regisserade, som Ingrid Dahlberg hade skrivit manus till, som sen blev Dramatenchef.
Mm.
Och sen fick jag hoppa in i en barnteater i Växjö. Och sedan fick jag jobba lite på Teater 3, tror jag det hette, som i Stockholm, som var en liten barnteater på Söder.
Mm-hmm.
Och sen jobbade jag på Riksteatern, och sen var jag väl på Dramaten i det där med Kevin Hjelm och Margareta Krook, Dödsdansen.
Mm-hmm.
Och så hade vi kompaniet hela tiden, och sen var jag på Kina och spelade en liten stund där. Och så kom far och tog mig till Folkan, och så var jag där, och så sa jag upp mig och åkte till Dalateatern, och så fick jag barn, och efter det så blev det Rapidteatern på Pistolteatern, och sen var det Orionteatern, och sen var det Boulevardteatern, och sen var det Stadsteatern, och sen blev det Vasan, Maxim. Så det liksom har varit så, ja.
Var det inte rent av så att du startade din karriär redan 1980 på Parkteatern?
Jo, så var det faktiskt. Vi gjorde ju praktik, ju. Varför säger jag det hela tiden?
Ja, men du är väl Jan Myrdal. Ja, men du är väl Jan Myrdal.
Ja.
För att Myrdal kryddar sina texter med väldigt många ju.
Ju.
Ja.
För det blir sant.
Han slår ju fast saker.
Ja, visst.
Så här var det ju, kolon.
Ja. Ja. Ja, och det är ju som sätt. Keve också. Strindberg menar ju alltså att, så.
Ja, men det har väl blivit.
Jag har blivit sån.
Det, ja. Det är väl bra.
Akta dig, du kan bli sån. Jag blev sån.
Jag har varit sån alldeles för länge.
Ja, det är
bra. Höra.
Vi kör. Ja. Jo, vi gjorde praktik i vår scenskoleklass på Parkteatern, och då var det Lars-Göran Karlsson som var regissören där. Och då spelade vi 12-skillingsoperan.
Återigen Brecht.
Jajamän, Hans Klinga och Eva Remeus, och ja, det var ett väldigt kul och trevligt gäng som var uppsatt där. Och så var vår klass med, och vi fick då spela poliser och skurkar och horor och tiggare, alltså befolkat. Och så var det lite lottdragning, för det var några roller som hade repliker, och då fick jag rollen som utropare, vilket ju var precis vad jag sen har hållit på väldigt mycket med och var, alltså konferencier. Hej, nu ska vi berätta för er. Så vad roligt att det blev så. Faktiskt.
Ja, det är väl fler cirklar som slutits, för sen blev väl du så småningom chef för Parkteatern.
Ja, visst. Så det var ju också så. Så konstigt det blev nu. Och då var jag chef för Soppteatern också, 1, 2, 3.
Nej, men.
Ja, men. Men det har jag ju slutat med nu. Ja.
Men hur som helst, så Parkteatern det är ju också en teater som finns då. Den, mm. den har ju rötter redan tillbaka till 40-talet, mm. och sådär. Och är som en, jag upplever den som väldigt som rotad i som någon sorts Stockholms tradition. Att
definitivt.
Det här är någonting som
en
finns.
En kringresande festival nästan med oerhört många uppsättningar och som spelar runt om på massor av olika platser i Stockholm. Och är då fri entré, så att det är en slags kulturell skatteåterbäring kan man säga.
Det är ju intressant med en sån, vad ska vi kalla det? Det är som, det är en, vad är Parkteatern?
Det är, vad menar du?
Ja, vad är det rent, vad ska vi sätta för rubrik? Det är en organisation, ett utskott. Alltså, en,
ja, det är ju en del av Stockholms stadsteater.
Ja, men det är det bara sedan 90-talet va?
Ja. Och innan det var det en egen organisation,
ja.
Parkteatern. Först var det under, det låg under parkförvaltningen, under fritidsförvaltningen heter det.
Ja, det kan det heta, alltså, men typ motsvarande.
Så, kulturförvaltning, fritidsförvaltning.
Det hette nog något annat. Nej, på 40-talet, ja, men det spelar ingen roll. Men det var ju som ett,
en kommunal angelägenhet tycker jag vi kallar det.
Ja. Återigen, ytterligare en teater. Det är ju ganska många teatrar vi har nämnt under de här båda samtalens gång. Och fortfarande har vi såklart inte nämnt alla. Ska vi göra ett uppsamlingshit?
Ja, det tycker jag skulle vara roligt.
1989 så grundas både, nu är vi verkligen i slutet av 80-talet, men det känns ändå som att här finns 80-talet kvar. Då grundas både Teater Guillotine och Teatertribunalen. Ja, det är ju lite politiskt.
Verkligen.
Uttalat, som,
en tribunal, är det en folkdomstol?
Ja, det brukar användas så i alla fall. Ja,
ja men det är ju det. Och som du sa då, giljotin.
Mm. Och sen så finns ju liksom Turteatern.
Ja, just det. Teater utan reaktionärer.
Ja. Som grundades, jag tror det grundades 1970. Jag tror Gösta Ekman var med och grundade den. Men då låg de i Gamla stan, men sen flyttade de till Kärrtorp någon gång.
Och, där, och de finns ju verkligen kvar.
Ja.
Och gör väldigt kul grejer ju. Nu var det ett slag sedan jag var där, men absolut. Och vad heter Moment? Har vi pratat om dem då?
Ment.
Moment.
Moment. Kolon ment.
Moment. Moment. Ögonblick. Moment.
Ja. Nej, de har vi inte pratat om.
Nej.
Säg någonting om dem.
Är det Gubbängen?
I Gubbängen fanns det någonting som heter Teater Aurora på 80-talet.
Ja, så låg det där. Det är ju Hilda Hellvig.
Ja, de flyttade
men
till
de flyttade
till
Sankt Eriksplan. Där
de också, precis.
Just det, Hilda Hellvig. Det är ju hon är väl ungerska, va?
Det kan hon väl vara.
Ja, det tror jag.
Och jag tror de är tidiga med att introducera rätt många feministiska tänkare, alltså Julia Kristeva och så.
Just det. Och Claes-Peter Hellvig som också var där, ja.
Och pjäser som gärna heter sånt som Könets fångar. Så vi ser liksom någon sorts dockpojken. Även där fanns Richard Wolff för övrigt med på ett hörn.
Du, tänk att det här glömde vi bort att säga. Både Tur och Moment.
Men vi sa
Moment.
Ju nu.
Ja, nu ja.
Men vi håller på att samla
ihop det är sant,
här
på slutet. Rätt.
Och sen så fanns det något som heter Stockholms musikdramatiska ensemble.
Mm.
Minns du dem?
Ja, finns inte de fortfarande.
Det kanske de finns, men de går under.
STDM, eller vad heter STDM?
Precis, och de har ingen fast scen. Hur är det på ganska stora teaterhus? Ja. Göta Lejon och Cirkus och sånt där. Och gör liksom Karl Orff och Don Quixote och sådär. Och sen bara på Södermalm, du nämnde Teater 3. Men sen har vi Folkeopan, Jordcirkus.
Jordcirkus, ja.
Med Marika Lagerkrans som gjorde Mullvadsoperan.
Och Chris Torch.
Vad sa du?
Chris Torch var väl grundaren till...
Ja.
På
70-talet. Ja, det är väldigt liksom, det är väldigt hippie.
Ja, det är ju alternativt.
Det hör man väl nästan på namnet
jordcirkus. Ja, och de är ju husockupanter från Mullvaden väl?
Ja, minst nu. Det var ju de som gjorde Mullvadsoperan när de här kvarteren på Söder
och sen
ockuperades,
är det kapsylen typ på Kärrhusgatan som är deras
som blev
place.
En fortsättning och som ju sen har varit replokalet. Ja. Weeping Willows och sådana här som Stefan Sundström och så har hängt mycket på kapsylen. Skitsamma. Vi är kvar på Södermalm på 80-talet. Ja. Glashuset som ligger vid Mariatorget. Klassiska teatern på Rosenlundsgatan.
Mm.
Den hette så. Den låg på Rosenlundsgatan. Eva Funks dockteater.
Mm.
Ej att förglömma. Henne minns vi från Björnes magasin.
Var det luktar?
Ja, jag har varit i stallet.
Stallet? Ja. Är det du som luktar?
Nej, inte jag precis. Lukten kommer från hästarna.
Och sen fanns ju Södra teatern, alltså själva teaterlokalen med kägelbanan.
Som ju var Riksteaterns scen.
Ja, det var väl rätt mycket en gästspelscen eller så här, som tillfällig scen.
Jag tror det var Riksteaterns scen.
Ja, nej, men det kanske det var.
Faktiskt.
Ja, åtminstone i perioder. Och sen så nämnde vi då både Teater 3 och Boulevardteatern. Och det här är bara på Södermalm.
Ja.
De jag rabblar nu. Och sen så fanns Teater Sputnik på Döbensgatan. De kan man höra om i ett eget snedtänkt.
Ja, roligt.
Då har vi gått in Familjen i detalj.
Ja, och precis. Pirinen, just det, som skrev då.
Precis. Och i och med det så har vi väl gjort en rundmålning i alla fall av Stockholms teater 80-tal. Vi,
kan du inte säga allihop?
Ja, men...
Alltså, alla
som vi har nämnt.
Säg allt vi har nämnt och allt vi inte har nämnt. Men säg alla fria grupper och alla privatteater. Säg
vi börjar med privatteaterna.
Och nu ska jag inte avbryta, utan nu ska du bara säga.
Sa hon, avbröt hon mig för att säga ju privatteater, kolon. Folkan, Oscars, Maxim, Göta Lejon, Vasan, Intiman, Kina. Fria teatergrupper. Orionteatern. Fria prov på Skalateatern, Boulevardteatern, Teater Guillotine, Teatertribunalen, Galeasen, Turteatern i Kärrtorp, Teater Aurora, Pistolteatern, Narren som lades ner 81, men de naggade 80-talet, Teater 9, Kärrasad, Friteatern i Sundbyberg, Fria teatern i Högdalen, Stockholms musikdramatiska ensemble, Folkopan, Göta Lejon har redan sagt, Folkopan, Jordcirkus, Glashuset, Klassiska teatern, Teatern på Rosenlundsgatan, Eva Funks dockteater, Södra teatern, Boulevardteatern samt Teater Sputnik. Och så då såklart Stockholms stadsteater och Kungliga Dramatiska teatern.
Fantastiskt.
Så var man sugen på att se någon stå och spotta på så en så fanns det goda möjligheter.
Alternativ.
Ja, men det tycker jag ändå att vi har lyckats slå fast. Sissela Kyle, än en gång, stort tack för att du tog dig tid. Kommer du ihåg nu vilken podd du har medverkat i?
Snedtänkt.
Det är korrekt. Och det är alltså också ett radioprogram. Det sänds ju i P1. Och det klipps av Linus Kulin och det mixas av Andy Lundgren. Och vet du, Monne, vad vi ska prata om nästa vecka?
Ingen aning.
Nej, då är vi två.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, Kulturarbetet.